Förra gången vi mötte Elia så befann han sig på berget Karmel och stod ensam upp mot avgudadyrkan i Israel. Fylld av Guds kraft och ande så besegrade han Baalsprofeterna och fick uppleva hur folket omvände sig till Herren. Gud visade sig trofast, Gud gjorde under och visade sin makt och sin härlighet. Vad skulle ske härefter? Med den mäktige Guds tjänare, han som skulle kunna och som kunde kalla ner eld från himlen och som var som gjuten i klippan. Ja, visade sig inte det man skulle kunna tänka sig. Efter segern på berget så förkunnade Elia för kung Ahab att det skulle falla regn. Det hade ju inte regnat Israel på flera år. Och det blev så som han hade sagt. Och nu var nog Elia övertygad om att inte bara folket utan också kungahuset skulle omvända sig till Herren. Men så blev det inte. Och vi ska läsa tillsammans från första kungaboken kapitel 19, vers 1 och framåt. Det står att Ahab berättade för Isabel allt som Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och låt säga: må gudarna straffa mig både nu och i framtiden om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginsbuske och önskade sig döden och sa: nu är det nog, Herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginsbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom: stig upp och ät. När han såg upp fanns där vid huvudänden ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men Herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa: stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sa till honom: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner din altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sa: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner din altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa till honom: gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskusöken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimsis son, ska du smörja till kung över Israel. Elisha, Shafats son från Abel-Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe. Och det ska bli så att den som kom undan Hasaels svärd ska Jehu döda och den som kom undan Jehus svärd ska Elisa döda. Men jag lämnar kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och inte gett honom hyllningskyss. Och så finner han Elisha och så står det om Elisa att därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Det finns en del som har gjort sig lustiga över det faktum att Elia kunde stå emot 450 falska profeter men flydde för en kvinna. Men Isabel var en kvinna att frukta. Hon hade dödat många Herrens tjänare. Samtidigt måste man ställa sig frågan, Elia som hade upplevt så mycket av Guds under, av Guds beskydd och Guds makt. Vad var det nu som gjorde att han så helt greps av fruktan och liksom tappade fotfästet i tillvaron? Folket skulle inte ha trott sina ögon om de såg honom nu. Han som inte räddes någon eller något. Han som hade upplevt så mycket med Gud. Men även profeter kan tvivla. Även den som kallat ner eld från himlen kan förlora hoppet. Elia hade ingen mer kraft, ingen mer ork, ingen mer tro. Alla har vi en gräns för vad vi klarar av, och Elias gräns var nådd. Han önskade sig döden och samtidigt ville han leva. Det var därför han flydde Isabel. Det var någon som skrev en bok för några år sedan. Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Så var det för Elia. Hans känsloliv var i en enda röra. Han hade precis upplevt sitt livs största seger. Man kände sig som ett misslyckande. Han kände det som att alla hans uppoffringar, hans liv, hans tjänst, all hans möda, att det hade varit förgäves. Han vågade inte lita på att folkets omvändelse verkligen var äkta, att den skulle bestå. Och han kände sig ensam och övergiven, både av människor och av Gud. Det finns många kristna, många fina kristna som brottas och kämpar med det som Elia kämpade med depression, med ångest, med dödslängtan, med självmordstankar och med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är någonting tabu, inte bara i vårt samhälle utan i hela världen. Vi vill vara starka och betraktas som starka. Och vi är rädda för vad människor ska tycka och tänka och säga om oss. Och därför så håller vi vår ångest, våra depressioner, vår psykiska ohälsa för oss själva. Och vi försöker klara av det på egen hand. Så finns det kristna sammanhang där man undervisar att kristna blir inte deprimerade och har inte ångest. Och har man det, ja, men då är det för att man inte har tillräckligt stark tro eller för att man inte är tillräckligt andlig. Jag hörde och såg en videopredikan för flera år sedan av en svensk förkunnare som sa att det är synd att ha ångest. Det är inte synd att ha ångest, men det är synd att predika dumma predikningar. Sådana sammanhang och sådana predikanter behöver man inte ge mer uppmärksamhet än nödvändigt. Vi lever i en fallen skapelse. Den är inte så som Gud skapar den, så som Gud vill att den ska vara. Den är skadad. Gud håller på att upprätta världen och skapelsen, och det kommer en dag när allting ska bli så som Gud vill, så som Gud har tänkt. Men i den tid som vi nu lever så drabbas vi oförskyllt av fysiska sjukdomar och av själsliga sjukdomar. Och det är mycket vanligare än vad vi tror. Jag har upplevt det. Jag vet hur skambelagt det är. Och det är konstigt egentligen att det ska vara så. Det är ingen som skäms för att säga att man har brutit en fot eller att man har skadat armen eller att man har problem med hjärtat. Varför har vi då problem att erkänna att vi har ont i själen? Man räknar med att en av fem svenskar kommer under sin livstid att bli diagnostiserad med depression. Och 41% av befolkningen säger att de någon gång i sitt liv har kämpat med ångest och oro. Det här är någonting som drabbar väldigt många av oss. I kyrkohistorien så finns någonting som kallas för hagiografier, helgontexter och böcker om helgon. Och de har ofta funnits två skäl till att man skriver de här böckerna och skrifterna. Det är dels för att inspirera människor att följa i de här kristna ledarnas fotspår. Men också för att väcka beundran och vördnad för de här människorna. Och det där syftet att både inspirera och också syftet att väcka vördnad har gjort att man har lyft fram alla förtjänster man bara kan hitta. Ofta har man bättrat på dem lite grann. Samtidigt som man har låtit bli att ta med svagheterna, misstagen och det som inte passar den bild man vill förmedla. Och det har gjort att mycket av kristen biografisk litteratur är förljugen i och med att den ger en så styckad och stympad bild av vilka människor egentligen är. Så är det inte i Bibeln. Bibeln är väldigt ärlig, väldigt öppen när den talar om människor och Guds tjänares liv och tjänst. Både kring deras styrkor men också deras svagheter, deras segrar men också deras misslyckanden och prövningar. Och vi kan se mellan de här pärmarna att det finns många Guds män, Guds tjänare som kämpade med depression, med ångest. Mose, David, Job, Jona, Jeremia. Vi kan också se när vi studerar kyrkohistorien att gudsmän och gudskvinnor som Martin Luther, Charles Spurgeon och Moder Teresa kämpade på olika sätt med depression och psykisk ohälsa. Nordens största evangelist under 1900-talet var Frank Mangs. Under större delen av seklet så vann han människor för Gud och hjälpte människor i att komma in i en närmare vandring med Herren. Samtidigt så kämpade han genom sitt liv med det som han själv definierade som odiagnostiserad manodepressivitet eller manodepressiva drag. Det vi idag kallar bipolär sjukdom. Många idag skulle nog säga att han reste och arbetade sönder sitt äktenskap. Och i sin självbiografi så berättar han om ett tillfälle när han befinner sig på kristet vilohem och allt är mörkt, allt känns becksvart. Och han promenerar på kvällen längs med en å. Och så ser och hör han bruset från vattnet och så kommer tanken: tänk att få omslutas av mörkret, av vattnet, att få ett slut på allting. Och plötsligt, utan att han riktigt vet hur, så finner han sig stående mitt ute i vattnet. Och han skriver: det var inte första gången. Det är okej att må dåligt och det är okej att erkänna att man mår dåligt. Vi måste sluta och skambelägga oss själva och sluta och skambelägga varandra när människor kämpar med psykisk ohälsa. Församlingen måste bli en plats där vi får tala om de här sakerna och där vi får stötta och hjälpa varandra när vi kämpar med olika problem också. När det gör ont i själen. Vi har många duktiga terapeuter i församlingen som kan förklara det här bättre än mig. Men jag tror det är viktigt att poängtera att psykisk ohälsa kan ha olika orsaker. Det kan bero på fysiska orsaker. Obalans, att något är olag i hjärnan. Obalans när det gäller hormonerna. Problem med sköldkörteln. Mycket forskning visar att problem med magen och tarmarna kan skapa depression och psykisk ohälsa. Och här kan diagnostisering och medicinering vara till hjälp. Det är ju så att kropp och själ hör ihop. Mår själen bra så påverkar det kroppen. Och har vi problem med kroppen så påverkar det vår känslostämning. Depression och psykisk ohälsa kan också bero på traumatiserande upplevelser. Man kanske har varit med om någonting väldigt svårt. Övergrepp av olika slag, fysiska, sexuella, emotionella. Det kan bero på förluster. Man har förlorat nära och kära. Människor som dött, kanske skilsmässa, att man har förlorat ett jobb, arbetslöshet, förluster som liksom griper tag i psyket och bryter ner en. Det kan bero på besvikelser, att man aldrig fick den där familjen som man längtar efter, äktenskap, en partner, barn. Att man inte fick den där karriären man drömde om. Att livet inte blev så som man ville. Eller kanske drömmar som sprack. Psykisk ohälsa kan bero på ensamhet. Ofrivillig ensamhet. Och det kan bero på ensamhet som kanske är självvald. Men som ändå är destruktivt och som bryter ner en. Och det kan bero på att man är överarbetad. det som vi möter så mycket i vår tid och vårt samhälle, att människor blir utbrända på grund av för mycket stress och press. I Elias fall så berodde det nog på många olika faktorer. Han var fysiskt utmattad, han var överarbetad, utbränd skulle man säga idag. Han var ensam, han var rädd och han var besviken. Och han är liksom ett typexempel på hur människor brukar fungera när de lider av psykisk ohälsa. Till att börja med så isolerar han sig. Han lämnar sin tjänare och så går han ut i öknen själv. När människor mår psykiskt dåligt så vill man ofta isolera sig från sin omgivning. Och det finns inte längre någon som kan tala till en, lyssna till en och som finns där. Och så mår man egentligen ännu sämre av den där ensamheten. Så blev Elia inåtvänd, självupptagen och självumkande. Det är också vanligt när man mår psykiskt dåligt. Man börjar älta saker. Man fokuserar på ett osunt sätt på sig själv. Petar i varje liten detalj. Lyfter på varje liten sten i sitt känsloliv. Man tänker, jag är värdelös. Det finns ingen i världen som är så värdelös som jag. Det är ingen som har det så svårt som jag. Ingen som är så hopplös som jag. Och ju mer man liksom håller på och rotar och pillar i sitt inre, desto sämre mår man. Så fick Elia en förfalskad och förvanskad bild av verkligheten. Han sa, det är bara jag kvar. Det finns ingen annan, det är bara jag, Gud. Allt hänger på mig och nu är det kört. Men så var det ju inte. Och det ser vi i tidigare kapitel att Elia visste att det fanns andra Guds profeter i Israel. Det fanns andra Guds folk i Israel som höll fast vid Gud. Men i allt det här så blev hans bild av verkligheten förvanskad. Och så är det när man lider av psykisk ohälsa att allting blir mörkare än mörkt. Varje situation blir mycket mer hopplös än den egentligen är. Och så förlorade han tron på Gud. Inte tron på Guds existens, men tron på Guds omsorg, på Guds kärlek. Han, trots att han hade upplevt så mycket av hur Gud bevarade och beskyddade, så var det som att depressionen liksom bara suddade bort allt det där. Och han kände att nej, Gud varken kan eller vill hjälpa mig. Hur hanterar då Gud Elias depression? Ja, det är intressant att notera att till att börja med så skäller han inte på honom. Gud säger inte skärp dig och ryck upp dig. Och så sände Gud en ängel. Det ord som vi översätter ängel är det hebreiska ordet malak som betyder sändebud eller budbärare. Och med allra största sannolikhet så är det en av de goda andevarelser som Gud har skapat och som tjänar Gud och som tjänar Guds folk. Och ängeln gör någonting oväntat. Han kommer inte med något budskap från himlen utan han bjuder Elia på mat. Ibland så är vi lite överandliga och vi tror att vi ska be och predika bort alla problem. Men ibland är det mest andliga man kan göra att låta någon sova ut och att bjuda på en god måltid. Och det gör Gud. Sen så går Elia till berget Horeb. Horeb är ett annat namn för Sinai. Det är berg där Gud uppenbarade sig för Israel och ingick förbund med dem. Där Israel fick lagen och där Mose fick motta de 10 budorden. Och här finns det lite olika förståelse. Varför går han dit egentligen? Många kommentatorer menar att han går fel. Guds vilja är att han ska gå tillbaka till sin tjänst och till sitt liv i Israel. Andra menar att han skulle gå dit. Oavsett hur det är, så där vid Horeb vid Sinai så möter Gud honom. Och Gud talar till honom och Gud frågar, vad gör du här Elia? Gud vet ju allting. Gud vet varför Elia är där. Därför behöver Gud egentligen inte fråga. Men Elia behöver få prata ut. Han behöver sätta ord på sina känslor. Han behöver terapi. Och det ger Gud. Gud lyssnar. Han delar sina bekymmer. Så får han ett personligt gudsmöte. Inte i stormen, inte i jordbävningen eller i elden, men i den stilla vindfläkten. Det har jag också fått uppleva när jag har varit på botten, när det känns som att det inte finns någon utväg. Hur Gud kommit som en stilla vindfläkt. Inte med eldskrift, inte med någon ängel på himlen, men med en stilla viskning i mitt inre om sin villkorslösa kärlek och att han aldrig lämnar mig, att ingenting kan gripa mig ur hans hand. Och det vill han möta också dig i det du kämpar med. Möta med dig personligen. Så hjälper Gud Elia att få en sann bild av verkligheten. Vi lever i en tid av fake news. Och Gud hjälper Elia att få förstå hur det egentligen ligger till. Gud säger att det finns 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Du är inte ensam, Elia. Det är inte alls så att du är den enda jag har. Och det är en viktig insikt för oss. Det fanns människor för oss. Det finns människor nu vid sidan av oss som tillhör Gud och som tjänar Gud, och det kommer människor efter oss. Gud vill använda oss, men allt hänger inte på oss. Det kristna livet och tjänsten i Guds rike, det är som en stafett. Vi springer en sträcka. Men det fanns människor för oss, och det kommer människor som tar över stafettpinnen efter oss. Och vi är inte ensamma med den kamp vi har. Elia var inte ensam om att stå upp för Gud och att lida för Guds skull i Israel. Det fanns andra. Så är det också när vi lider av psykisk ohälsa. Vi är många. Så ger Gud honom en bild av framtiden, vad som ska ske. Och Gud ger honom ett uppdrag. Ibland så behöver vi vila, men ibland behöver vi också någonting att göra. Och det får Elia. Han ska smörja de här kungarna. Och Gud säger att de kommer att bli redskap för Guds straffdom. Det finns en rättvisa. Just nu känns det som att det onda har segrat. Men Gud kommer att resa upp redskap för att bestraffa det onda. Och så förenar Gud Elia med andra människor, mer specifikt med Elisa. Han klagar på att han är ensam, han känner sig ensam. Och Guds svar är att förena honom med andra. Elisa som blir Elias lärjunge, hans förtrogne och hans efterträdare. För flera år sedan så var jag i en kyrka i USA, i Los Angeles. Och vid något tillfälle så berättade pastorn där om en kvinna som kom till honom och som sa att jag är deprimerad. Jag mår så dåligt. Vad ska jag ta mig till? Och pastorn sa till den här kvinnan ungefär, jag förstår, det låter ju jobbigt. Men vet du vad du ska göra? Gå hem och baka en tårta. Och sen ska du gå ner till det här hemmet som vi har för killar med missbruksproblem. Och ska du bjuda dem på tårta. Och den här kvinnan blev upprörd. Hon stormade därifrån. Och tänkte att den där kyrkan och den där okänsliga pastorn, dit går jag aldrig igen. Här mår jag dåligt. Här har jag smärta i själen. Jag mår psykiskt dåligt. Och så säger han att jag ska gå hem och baka en tårta. Nej, dit går jag aldrig igen. Och det tog ett tag. Hon var borta ett tag. Och det var en ganska stor församling, så han tänkte inte så mycket på det. Men efter ett tag så mötte han henne igen. Och så sa hon, vet du, jag hade bestämt mig för att jag skulle aldrig komma hit igen. Den där pastorn vill jag inte träffa igen. Men efter ett tag så tänkte jag, ja, man kan ju alltid testa. Man kan alltid pröva. Det skadar inte. Så jag bakade en tårta och så gick jag ner till det här hemmet. Och de blev så glada. Och jag blev så glad. Och nu är jag där varje vecka. Vi behöver andra människor. Sen ska vi vaka över oss själva. Om man mår psykiskt dåligt så finns det en del människor som kan låta sig uppslukas av andra människor, andra människors problem, så att det blir osunt. Men det blir inte heller bra att isolera sig. När vi söker Gud och när vi söker kontakt med andra människor, att fylla andra människors behov, kunna vara bönesvar för andra människor som längtar, som har problem, som söker gemenskap, då gör det också någonting med oss själva och vi får del av Guds frid, av Guds glädje och av mening i livet och i tillvaron. Det är okej att må dåligt. Det är okej att kämpa med oro, med ångest, med depression. Och det är okej att prata om det. Vi behöver prata om det. Vi måste sluta att stigmatisera det. Församlingen behöver vara en plats där vi får hjälpa varandra med de här sakerna. Och när du mår dåligt, fortsätt att söka Gud. Var medveten om de här mekanismerna som slår till, som vill liksom få dig att fastna i självumkan, i att isolera dig, i att liksom dra dig undan Gud. Och sök Gud och sök människor. Dela dina känslor med sådana som du lita på och ha förtroende för. Så ska du se att Gud kommer ta dig igenom. Och att när du har kommit igenom så kommer du kunna använda det du upplevt för att hjälpa andra. Tack himmelske far. Tack pappa för att du älskar oss. Och för att du har lovat och sagt att du ska aldrig lämna eller överge oss. Nu ber jag för var och en som lyssnar, som kämpar med depression, med ångest, med oro, med psykisk ohälsa, vad det än beror på. Och jag tackar dig att du är hos de här personerna, att du är nära dem just nu, att du vill röra vid dem, låta dem uppleva din närvaro och din kärlek och hjälpa dem att förtrösta på dig också i den mörka dalen, att lägga sig själva sina liv i dina händer och att söka din närvaro och kristna syskons och människors hjälp. Tack för din kärlek och för att ditt ljus, ditt liv segrar överallt. I Jesu namn. Amen.